Vandra vidare i min apostlavandring i Kolosserbrevet. Jag har haft kapitel 1 och 2, några verser här och där från de första kapitlerna. Nu ska jag ha några verser från det tredje kapitlet. Elias får lite dämpat med eka lite här upp. Tack. Kolosserbrevet 3 står så här. Om ni nu har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Ni har ju dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud. När Kristus träder fram, han som är vårt liv, då ska också ni träda fram med honom. Träda fram i härlighet tillsammans med honom. En av mina favoritverser, egentligen i Bibeln, en av de första som jag lärde mig utantill i Bibeln, Kolosserbrevet 3 och 2. Tänk på det som är där ovan och inte det som är på jorden. Enkel mening, svår att leva. Det kan hända att vi inte har möten här nog länge till om de stänger ner, så lite entusiasm måste vi nog kunna ha här. Svårt att följa, men lätt att läsa. Jag minns när jag var i New York. Det finns en risk att någon har hört det förr. Och där fick inte, där lovar Fredrik Ekholm, men jag ska sluta säga den meningen när jag drar mina storyn. Förlåt Fredrik. Jag minns när jag var i New York. Och vår dotter på cirka ett år får andningssvårigheter. Hon får det ungefär 10 på kvällen lokaltid och höll på ungefär i 2 timmar. Om man var nervös, om man var ännu mer nervös, om man började googla på USA:s sjukvårdssystemskostnader, och då blev man ännu mer nervös. Vi hade en försäkring på henne, och jag lärde mig då under den tiden att försäkringen täckte ungefär alla länder i hela världen utom ett land, USA. Numera har vi en sån försäkring som också täcker det. Men det var lite nervös då när hon höll på sig där i 2 timmar. Efter 2 timmar, och det är alltid pinsamt som pastor, inte egentligen pinsamt, jag är en människa också. Men då säger Julia till mig, vi ber. Det tog 2 timmar innan, eller jag hade inte ens kommit på det ännu. Hon kom på det efter 2 timmar, all heder till henne. Och vi bad till Jesus, och det tog 5 sekunder. Högst 7. Så återvände andningen till dottern. Och det här är typiskt hur jag fungerar som människa. Problem kommer emot oss och vi börjar se på det som är på jorden. Och vi söker och vi försöker, och inte ska vi vara gnosticistiska och eskapistiska av oss att vi glömmer allt som är på jorden. Det är klart att vi är människor, vi fungerar den skapelsen som Gud har satt ner i oss. Men det finns en Gud som är verksam också mitt ibland oss, här på jorden. Och det som jag tycker är typiskt mig och kanske typiskt dig, det är när man först när man har försökt alla andra alternativ, då först, många gånger för mig i alla fall, så tar jag till Guds alternativ. Det som jag hade försökt i egen kraft att göra i timmar, det löser Gud på några sekunder. Hallå? En liten ära till Herren tycker jag var på sin plats där, men du kan ju bara ära honom i ditt hjärta. Jag försöker illustrera det med 2 exceptionellt dåliga bilder. Jag vet inte varför jag har valt sådana idag, men tänk att du har skrivit ett prov. Säg geografi, kurs 4 i gymnasiet. Finns det något sånt? Jag vet inte. Men tänk att du har skrivit ett prov. Och sen på vägen på stan dagen efter du har skrivit provet så far du till affären och handlar i en kassa. Och säger kassörskan till dig, du fick 10 i provet. Jag har sett till att du fick det. Ska du tro på kassörskan? Ungefär, här går jag nu och handlar mer och du verkar vara en mystisk typ. Eller att du kört och varit för fort körning. Och så blir du stannad följande dag eller du far till lokala bageriet. Och bagaren säger genom dörren, ja men jag tar bort din böteslapp. Ska du tro på bagaren? Vad är ju allt som fick andra säga med det här? Säger att du håller på att fundera för dig själv. Jag försöker nämna att du troligtvis ska vara högst skeptisk både till kassör, den satt i kassan och den som var bagare. För ingen av dem hade auktoritet över det ämnet som det här rådde över. Det vill säga, det är skillnad på vem man tror på. Ska du träffa på läraren dagen efter som sagt, åh, det gick bra för att du fick 10. Då skulle du ha trott på den. För den läraren hade auktoritet över det prov du så skrivit. Eller skulle du ha träffat domaren på gatan och tyckt synd om dig. Är visst trök den där böteslappen. Då skulle du ha trott på han. För han hade auktoritet över din situation. Alltså, det är skillnad på vem man tror på. Jag kan i egen kraft försöka lösa när min dotter kämpar med andan. Men jag får ingen gjort, för jag har ingen auktoritet över det. Men jag kan vända mig till honom som har all makt. Så det är alltså skillnad på vem man tror på. Och hela min predikan handlar om det här. I alla fall ett försök till det. Så tron på Jesus är så fascinerande. För sätter du din tro på honom, så får du en förbundsförvaltare som har all makt. Du får en som har rätt att ge dig förlåtelse för dina synder. Och du får en som har rätt att till och med ge dig evigt liv. Så det är skillnad vem man tror på. Vem sätter du ditt hopp till? Jag läste i morse, eller var det igår kväll, en lite omskakande undersökning där de hade intervjuat kristna troende, alltså i USA. Där majoriteten av de kristna trodde sig få evigt liv på grund av att man levde ett bra liv. Alltså det var inte Jesus längre, utan det var goda gärningar. Majoriteten. Tror jag tidningen Dagen, jag läste det, så man kan kolla upp det om man vill efter mötet. Så telefonen var igång där och funderade. Så vem du och jag sätter och tror på har en ganska stor skillnad i hur det går, eller hur livet, hur det kristna livet egentligen fungerar. Benjamin konstaterade förra söndagen att det, skillnaden för oss är inte hur mycket vi tror, utan på vem vi tror. Vem tror vi på? Vi tror på honom som har all makt på himmelen och på jorden. Vi tror på honom som har möjlighet att ge dig syndernas förlåtelse. Vi tror på honom som kan ge oss evigt liv. Och vi tror också på honom som kan göra alla möjliga galna saker, till och med genom skrymplarna som oss. Det är en utmaning för många av oss. Vi har allt för ofta en svag tro att Gud på riktigt har förlåtit våra synder. Vi har en svag tro på att Gud kan använda oss. Vi har en svag tro på att Gud kan göra mirakler i våra situationer. I allt detta ropar en röst inom oss allt för ofta: ge oss mera tro. Vem skulle inte vilja ha mera tro? En bön som jag ofta ber i mitt liv: ge mig mera tro, Gud. Jag vill be och det händer mirakler varenda gång. Jag vill vittna och varenda gång vill de frälsta innan jag sagt amen. Man vill så mycket, men många gånger kämpar vi med att ha en svag tro. Det är dessa stunder som vi kan påminna oss om Paulus ord här i begynnelsen av Kolosserbrevet 3. Han säger: tänk på det som är där ovan. Det vill säga, låt dina tankar hela tiden landa på Jesus Kristus. Han som är för dig, han som har lovat att gå med dig. Han som har all makt på himmelen och på jorden. Men det kanske också är som för mig, så kan det hända att det är för dig. Människan har så svårt att snabbt vända oss till honom att vi gärna prövar alla andra alternativ på jorden innan vi går till han som är den första lösningen. Under mina år som kristen, och de är snart 22 i antalet, så har jag funnit att det vanligaste jag fått göra som troende är att försöka med Guds hjälp hjälpa människor att tänka på det som finns där ovan. Ja visst, det är roligt att predika ibland. Ibland är det mindre roligt, men oftast är det någorlunda genomförbart att predika. Det är roligt att jobba, det är roligt att be för folk och det är roligt att göra det mesta. Men jag har funnit det som hjälper människor mest, det är att sitta ner med en människa och så tillsammans så bara pekar vi på honom. Vi för människor till korset. Vi för människor till Jesus. Att det tycks vara som en av våra främsta uppgifter här på jorden. Att hjälpa människor att flytta blicken från den ofullkomliga värld och alla dess plågor och sorger och glädjer. Men till honom som har all makt på himmelen och på jorden. att lyfta blicken från vad kan vara omänskliga och olösbara förhållanden till lösningens epicentra uppe i himlen där Gud regerar. Så jag skulle uppmuntra dig mer och mer, du som nu äger tron. Du träffar på människor med deras kamper. För dem till Jesus. Peka på honom. Byt ut, kanske man inte vågar säga så högt, men byt ut en filmkväll. Att ibland be tillsammans. Till och med öppna Bibeln får man göra sånt. Det får man. Än så länge i alla fall. Så länge man får kan man göra det. För lösningen är inte alltid filmkvällar. Lösningen kan vara Jesus. Har jag funnit i alla fall. Inte ut och gör alla folk till filmnördar. Står det inte. Utan lärjungar. Föra dem till honom. Det finns en teologiskt intressant berättelse där Jesus har av någon anledning, intressant nog, förbannat ett fikonträd. Och sedan mer har det ruttnat fullständigt. Det är en helt annan predikan man kan tala om. Och lärjungarna blir förstummade. Och Jesus svarar dem sedan och säger att den stora nyckeln till ett fungerande trosliv, säger han bara kort och gott, tro på Gud. Man tycker bara inte om det fanns inte något djupare sådana fina ritualer eller någonting man ska göra, stiga upp halv fyra och räkna gäss på åken eller något sånt. Nej, tro på Gud, sa han. Grekiska ordet kan också översättas till att ha förtröstan på Gud. Att lita på honom. Tro att han håller, att han bär, att han är med dig. På ett annat ställe i Johannes så beskriver Jesus att nyckeln till frid här på jorden, det går att sätta sin tro och tillit på Gud och Jesus. Johannes 14 och 1, det andra var Lukas 11 och 22. Tro på Gud och tro på mig, säger han i Johannes 14. Dock kvarstår denna fråga för många av oss, att hur får vi tag på den här tron? Många är vi som kämpar. Både med otro och med en tro som inte tycks funktionera i vardagen. Kan ibland kännas kämpigt till och med komma till kyrkan för man tycker alla andra har en stark tro. Och så kommer jag, både med synd och med otro. Vad är då lösningen? Vad är svaret på dina frågor? Jag menar, vem vill inte ha en stark tro som jag just redan var inne på? Vem vill inte ha en tro som Moses? Ni vet, han tog staven och plöjde Röda havet rakt igenom. For dem. Tänk på någon gudsfruktig kvinna eller man. Och tänk att, vad är det med denna människa? Vad är det speciellt över den mannen eller kvinnans liv? Vad är deras hemlighet? Det står i Bibeln att Gud inte gör skillnad på människor. Så vad är i så fall hemligheten bakom en människas starka tro? Vi tänker ibland på de stora trosscenarna i Bibeln och tänker, bara vi hade en tro som han eller hon ägde. Tankarna för mig till ett bibelsammanhang i Lukas 9 som är ganska typisk för oss människor. Sammanhanget handlar om en diskussion om vem som är störst och bäst i gruppen av lärjungar. Jag menar, man blir så trött. Men ibland, nu får jag bikta mig lite inför egen församling. Ibland när man är på de här ledare- och pastorsdagarna runt om i världen så blir man bara strött. Och inte bara för att jag sover dåligt. Utan bara för att man upplever ibland att det är ett stort behov bland alla, inte bara pastorer, utan alla människor. Att man ska på något sätt känna och behöva tro att man är lite bättre än alla andra. Jag har sett så många komma till tro. Vi har döpt så här många och det är bara seger och det är seger. Men jag bryr mig inte om det säger det. Blir Gud ärad? Blir Gud ärad? Blir Gud ihågkommen efter mina predikningar? Det är det som spelar någon roll. Inte om jag predikar, eller Lilian predikar, eller Benjamin predikar. Det är om Gud blir ihågkommen. Vi ska inte ha någon inre tävling i att vem är bäst och störst. Vem har gett mest pengar och gett minst pengar? Vem har sett mest mirakler och vem ber mest? Helt onödig diskussion. Det enda som spelar roll är att bli Gud ärad. För Guds rike komma i Vasa. Men vi är så frestade av att som lärjungarna i kapitel 9 börja jämföra och fundera att ja, vi är nog lite bättre än han eller hon. Vi syndar inte ändå så där hårt. Vi ber ju ändå och vi läser vår bibel. Och Jesus sätter dem riktigt ordentligt på plats. Ibland behöver han sätta dig och mig på plats också. Och han säger att det handlar inte om det. Han säger att den minsta bland er ska vara den största. Och så tar han fram ett exempel som barn. Att om ingen blir som ett barn så kommer man inte in i himlen. Jag ska använda andra halvan av predikan till att tala om denna barnsliga tro på Jesus. Enda sättet att bli stor i himlen är att vara så liten som möjligt här på jorden. Johannes myntar det så vackert. Det är som sig bör att jag blir mindre och han får bli stor. Vi behöver bli som barn för att komma in i himlen. Vi behöver ha samma barnslighet som Petrus hade då Jesus kallade honom att gå på vatten. Jag vet inte om du har tänkt på det. Men det är omöjligt att gå på vatten. Om inte is alltså. Men det är så normala plus 0 grader så det går inte att gå på vatten. Petrus visste att det var omöjligt. Men ändå så kallade Jesus honom. Kom. Och Petrus svarade, om det är du så kalla dit mig. Och Jesus sa, kom. Och Petrus han bara gå. Tänk er känslan. Att gå på vatten. Ingen illusionist. Som han The Angel vad nu heter. Utan det var på riktigt. Och han gick på vatten och vi vet alla hur länge det gick. Och det står att när han vek blicken från Jesus och började se de stora vågorna. För det var i halvstorm också. Tänk att gå på vatten i storm alltså. Upp och ner går det. Har ni tänkt på det någon gång? Och så vek blicken från Jesus och så såg man omständigheterna. Och vad hände? Han sjönk blub, blub, blub. Det blub, 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 blubblar inom mig. Och så fick Jesus dra upp honom. Vilket är jättevackert att han gör. Den här barnsliga tron på Jesus tror jag att du och jag inte ska må dåligt av att ha lite mer av. För det är någonstans här vi ser den extremt barnsliga tron som tycks bära gammal som ung genom hela livet. Det är också denna barnsliga tro som många gånger under attack då vi mognar. Ska jag säga en sak? Mogna aldrig din tro på Jesus. Inte att du inte kan äta fast föda som Paulus nu är inne på. Undervisarna är ju Paulus. Men den enkla tron på att Jesus kan allt. Han kan allt. Han förmår göra långt mer än vi kan tänka och förstå. Och jag tror ibland, och jag vill inte nu uttala mig på ett obarmhärtigt sätt. Men ibland tänker jag att vår mognad i vår tro blir en attack mot vår tro på Jesus. I den bemärkelsen att vi slutar vara beroende av honom. Och dessutom kan vår mognad i tron ibland leda till att vi inte tror längre som ett barn på Jesus. Hans allsmäktiga kraft. Men vi alla vet att små barn tror på allt. Jag menar, de tror ju på allt. Det är ju märkt nu några år. Men som oss också, så borde vi också kunna tro på det som står i Bibeln. Som ett barn. Att lite enkel, barnslig galenskap på Jesus tycker jag inte ska vara helt fel. På rätt sätt alltså. Tänk igen. Jag bad det för någon minut sedan att tänka på en människa som upplever det starkaste i Gud av alla människor du känner. Jag ska vara väldigt förvånad om den människan inte hade en barnslig tro på Gud. Att för den människan är Gud allting möjligt. Jag kan ha fel, men då kan vi diskutera och argumentera efteråt. Men oftast är de människor du upplever lever så nära Gud. Så oftast är de människorna som också har en extremt enkel och barnslig tro på att Jesus han är med mig. Det är när man träffar de härliga bröderna och systrarna så kommer man alltid närmare Gud själv. Jag har en församlingsmedlem på 90 plus här i församlingen som jag har besökt ganska många gånger i de åren. Sally heter hon. När man hem till Sally kommer man alltid närmare Jesus. den innerliga glädjen i den helige ande. Den här, fast inte hon har kunnat besöka kyrkan på ett antal år, alltid så fascinerar över alla ungdomar som kommer till Jesus, alla dop som äger rum och alla människor som får möta Gud. Den här enkla tron på Jesus som har burit henne i så många, många år. Det är den tron jag ber Jesus, låt mig få den. Den enkla tron. Inte det mina teologikurser och uppsatser som ändå ingen förstår någonting av som för dig till Herren. Eventuellt det som skulle hjälpa dig närmare Gud, det är om Jesus liv får pulsera genom mig i någon form. Så det får drabba dig och på något sätt dra dig närmare honom, Jesus själv. En tro som säger att allting är möjligt för Gud. Naturligtvis är inte denna värld eller denna människa skonad från världens ondska och förfall. Men man tycks ändå, de här människorna tycks ha en förtröstan att Gud håller genom allt. Jag tänker på Paulus i fängelse med Silas piskad, han är längst in där i vrån. Och vad gör de? Jo, de stämmer upp till lovsång. Och denna lovsång så får murarna att rasa. Som leder bara till välsignelse och till och med frälsning för fångvaktaren. Men alltså när vi sätter vår barnsliga tro på Gud, vi lyfter blicken från det jordiska, från omständigheterna, från våra problem och så landar det på Jesus. Du blir välsignad, din omgivning blir välsignad. När du kliver bort från din själviska världsbild, där du bara tänker på att du ska förverkliga dig själv, till att låta Jesus förverkligas genom dig. Då vi läser om de olika gåvorna i första Korintherbrevet 12 så slås jag av en sak. Det finns många gåvor, men en och annan kraft, samma kraft är bakom den. Korintherbrevet 1 kapitel 12, 5 och 6 säger så här. Det finns olika tjänster, men Herren är densamme. Det finns olika kraftgärningar, men Gud är densamme. Han som verkar allt i alla. Vår tro på Gud handlar egentligen om insikten om att det inte handlar om vår tro eller våra gärningar, utan om Gud som gör någonting genom sin nåd för oss och genom oss. Det här barnsligheten kommer in i bilden. Vår status, vad du nu sen är för någonting, får aldrig komma mellan oss och Gud. Din relation med Gud behöver nog vara viktigare än hur du tycker att människor ser dig. För det är oftast i dessa enkla barnsliga beslut, oberoende av människors åsikter, som Gud kan göra mirakler. Det var ett sådant beslut jag tog när jag själv tog emot Jesus som min personliga frälsare och herre. När man hade 400 personer i ett stora auditoriet och man funderade, ska alla människor tycka och tänka? Och sen sa man någonting censurerat i sin hjärna och sprang rakt fram. Ibland tycks det vara så att när vi tar de barnsliga stegen i tro och möter Jesus, så kommer han som pappan till den förlorade sonen. Han ser oss på avstånd och så rusar han snabbare än vi kan själv springa och omfamnar oss. När vi möter Gud med den här barnsliga tron så bär den alltid frukt för dig och din omgivning. Tänk på sonen. Han har slösat bort en tredjedel av pappan ägde. Han var smutsig, han vaktade svin. Han troligen varit med både kvinnor och annat löst patrask. Har gjort allt dumt man ska göra. Han kommer hem, han blir förlåten, han blir ompysslad av pappa. Och detaljen som du kanske inte tänker på varenda gång, det står att pappan ordnade en fest. Det vill säga, det blev en välsignelse, inte bara för honom, utan för många, många människor. Det var inte små fester på den tiden, när judarna ställde till med kalas. Det var stort partaj. Ibland var det flera dagar. Det vet man inte hur länge det höll på. Det höll på en god stund i alla fall, det kan man se när brorsan kommer hem. Så tänk, när du kommer till Jesus, ett barnsligt steg närmare honom, så blir inte bara du välsignad, utan omgivning blir välsignad. För du har barnsligt steg närmare Jesus. Så säger jag, ja, men jag möter dig och välsignar dig. Och jag ser till och med att välsignelsen kan drabba människor runt omkring dig. Det blir fest för dig och för människor runt omkring dig. minns en gång när Gud talade till mig, eller till oss, vi var i bön här på en eftermiddag, vi ska ha en ungdomsmöte på kvällen. Och så upplevde vi Gud sa till oss att ni ska gå 10 varv runt kyrkan och be i den heliga ande. Vet man var ung och galen en gång. Så där började man gå. Och så gick vi och vi gick och så varv 9. Det är någonting fascinerande med barns frimodighet. Men det var ju dagis på gården samtidigt vi gick. Och varv 9 så var det en flicka vars kunde ha varit 4-5 år som tog frimodighet. Ett stort steg av frimodighet som man sällan ser här i Vasa. Och så grep hon tag i mitt byxben. Vad håller ni på med egentligen? Och så ska man snabbt ge en förklaring över Gud, vad han kan göra och så vidare och så vidare. Och gick vidare ett sista varv. På den kvällen minns jag bara att jag fick be med ett antal unga människor till Jesus. Ibland behöver man ta de här galna stegen i tro. Egentligen behöver det vara så stor skillnad att just det, vi var 10 varv runt kyrkan varje dag. Men ibland så behöver Gud säga, finns det någon människa som tror på mig? Och är villig att tro på mig så mycket, till och med hans status lite raserad när han går omkring och folk funderar vad han håller på med. Den här barnsliga tron på Jesus bär alltid god frukt, tror jag. Jag tänker på en annan person, där predikanten hade manat till omvändelse. En person som man skulle kunna säga har hög status. Hade varit fast i syndens träsk i ganska många år. Och så hade vi en predikant på besök som kallar till omvändelse från synd. Och personen stiger upp, först av allihopa, ställer sig framme och vill ha hjälp från Jesus. Och den stunden upplever hur Jesus kommer och befriar personen i fråga sådär. Och varit fri sedan dess. Barnsliga steg närmare Jesus bär alltid god frukt. När vi inte bryr oss om vår status, vi inte bryr oss vad människor tycker och tänker, där vi inte gör gärningar för att människor ska se oss eller ära oss, de gör det för att Jesus älskar oss. Han är drivkraften. Han är allt. Mycket händer där vår blick förflyttas från detta jordiska och faller på det som finns där ovan, Jesus Kristus. Till sist så vill jag försöka besvara den rätt svåra frågeställningen om att hur kan vi få mera tro? Frågan är svår och lätt i det avseende att Jesus själv fick frågan av lärjungarna. Så man har ju facit i Lukas 17. Och låt oss då läsa den texten som är en aningen kryptisk men också egentligen ganska enkel att förstå. Apostlarna sa det till Herren, ge oss mer tro. Herren svarade, om ni har tro bara som ett senapskorn, 1-2 millimeter är de i storleken, ska ni kunna säga till det mullbärsträdet, ryck upp det med rötterna och plantera det i havet. Och det skulle lyda er. Om någon av er har en tjänare som plöjer eller vallar får, säger han då när tjänaren kommer hem från marken, kom nu och sätt dig till bords. Säger han inte snarare, laga något till kvällsmat åt mig, fäst upp dina kläder och passa upp mig medan jag äter och dricker. Sedan kan du själv äta och dricka. Inte tackar han tjänaren för att han gjorde det han fick i uppdrag. På samma sätt ska också ni säga, när ni har gjort allt ni har fått i uppdrag. Vi är odugliga tjänare, vi har bara gjort vår plikt. Kontexten i Lukas 17 säger den att Jesus talar om förlåtelse. Han säger att om någon ångrar sig och kommer tillbaka 7 gånger om dagen så ska man alltid förlåta honom. Och lärjungarna fick lite skrämselhicka, för ibland är det väldigt svårt att förlåta om någon gör någonting riktigt dumt mot dig. Jag tror att vi alla kan ha mer eller mindre stora erfarenheter kring. Och det är den skrämselhicka när Jesus säger, nu ska vi nog alltid förlåta och vara fullkomliga likt Herren är fullkomlig, som han säger i världspredikan. Och säger lärjungarna, ge oss mer tro. Och Jesus, först så förklarar han att det inte är så stor skillnad om vi har liten eller stor tro, utan skillnaden är på vem vi tror på. Och sen berättar han lite den här märkliga texten om en oduglig tjänare som har arbetat hela dagen och hela kvällen. Varav Jesus säger, på samma sätt så också ni säger, när ni har gjort allt ni har fått i uppdrag. Jag skulle påstå så här, och vi landar i det, att Jesus enkla svar på deras fråga är, gå ut och gör missionsbefallningen, så ska ni få den tro som ni behöver. Jag har märkt i mitt liv att då jag tjänar Jesus så växer samtidigt min egen tro. Så känner du eller upplever du att din egen tro den är så minimal och den är jobbig och den man ser inte ens med mikroskop, så kan det hända att den ska kunna aktiveras med lite andliga nådegåvor. Kanske du kan be för din vän eller fiende. Kanske du kan ge 20 euro till någon som inte har mat på bordet. Det tycks vara så när vi aktiverar våra gärningar och den får korrelera med missionsbefallningen, så börjar vår egen tro växa på insidan. Hur märkligt den låter, så för min del har det varit så att när jag själv kämpar och tycker min tro är lite svag, så någonting av det bästa jag kan göra är att planera in 3 eller 4 själavårdssamtal. Det är så diskussionssamtal med människor som behöver lite hjälp eller vägledning. För jag upplever att i det samtalet får Gud aktivera en nådegåva som jag tror att jag har, som kan ibland vara frågasatt av den allmänna pöbeln, men vishet. Jag upplever att när den nådegåvan aktiveras inom mig så växer min tro på Gud. Så jag skulle vilja rekommendera till dig här till sist. Be till Gud att han uppenbarar vilken nådegåva du har. Det är en av de bästa sätten att du får bli den människa som du själv tänkte på som lever närmast dig Gud. Där du själv följer honom, tjänar honom i glädje. Inte i ångest eller tvång, utan i glädje. Att du med barnslig tro får rusa närmare honom. I barnslig tro får be för människor som har det svårt och tungt. Får jag ge en sista rekommendation? Sätt en bönelista på människor som kanske har det tufft just nu. 5 namn. Och så börjar du be för de 5 namnen varenda kväll. Det är någonting speciellt som händer när vi ber. Du behöver inte be en timme per namn, du får göra det. Men du kan be en halv minut per namn. Bara be Jesus, välsigna den här mannen eller kvinnan, hjälp henne, var med henne. Det är ungefär så jag brukar be för de som är på min bönelista. Och ursäkta dem om någon tror att jag vet en halvtimme för dem, men det är ungefär så jag ber. Men jag har också märkt på min bönelista att jag ser att när man ber så händer det grejer. Gud gör saker genom bönen, och det är en helt annan predikoserie som vi återkommer till senare. Men aktivera din tro. Det ska jag nog ge som en liten rekommendation. Tjena Jesus. Närma dig honom. Så får han komma över dig med sin kraft. Så går vi ut tillsammans och gör en skillnad för den här staden, för det här landet som Jesus älskar. Det är gott att ha Gud som arbetsgivare. Hallå? Han är inte att spiska dig och fundera, tycker att du är en dålig person. Nej, han är en god arbetsgivare. Han hejar på dig, han är med dig och han till och med gör saker genom dig, så du gör ju ingenting. Sist och slutligen. Du bara säger, här är jag, sänd mig. Det är gott att tjäna Jesus, för du kommer närmare honom och du mår alltid bättre när du är nära Gud, tror jag. Ska vi be Elsa komma upp och sen sjunga en fin sång för oss. Herre Jesus, nu ber jag Jesus för oss alla som är här. Kom Gud med din tro till oss. Ge oss mer tro, Herre, för oss närmare dig så att vi får tjäna dig med glädje. Vi är så tacksamma Gud att du har frälst oss, du har räddat oss. Och nu ber jag Herre att du ska aktivera tron i oss. Låt oss Jesus komma närmare dig. Låt oss Jesus få springa som ett barn och tro som ett barn på dig Gud. Jag ber dig Jesus. Jag ber att du ska aktivera drömmar här inne och visioner. Drömmar som du kanske fått för 20 år sedan. Det är inte för sent för dem, kära vän. Gud kan, Gud vill och Gud ska. Jag ber dig, heliga ande, kom just nu över hela den här salen. Tala till oss, Gud. Hjälp oss, Jesus. Vi kan inte i egen kraft. Det är du som behövs. Hjälp oss, Jesus, att du blir ärad i håkommen. Vi inte söker människors ära eller att synas, utan vi söker att du, Herre, och ditt rike ska komma. Herre, jag ber för någon som har blivit besviken. Jag vet inte om det är till och med församlingen du är besviken på. Jag ber, Herre, att du kommer med din kraft till förlåtelse, Herre. Hjälp oss, Jesus. Jag ska snart ge över till dig, Elsa. Jag vill berätta en historia som kanske kan uppmuntra någon här inne. Ett par år sedan, några år sedan började det vara nu, så hade jag en dröm. Jag skulle följande dag på riksdagsmans dotters bröllop. Jag hade känt mig så icke hemma på ett bröllop som det, men jag har en berättelse. I drömmen, så säger en kvinna som ligger på sjukhus i Åbo, alltså i drömmen. Hon har en cancertumör i huvudet. Och jag upplever Gud säger till mig, åk iväg. Och jag vaknar och jag är nervös som man alltid är. Men jag tänkte, vad man har förlorat. Jag ringer upp, jag kände jag inte träffade den kvinnan förr ens. Jag kände bara hennes son. Så jag ringer sonen. Och så frågar jag, hur är det med din mamma? Jo, de har hittat en 20 centimeters fjärde gradens hjärntumör. Det här var i augusti. Och jag sa, jag behöver träffa den kvinnan. Var är hon? För hon bodde i Sverige. Det var det som inte riktigt gick ihop i mitt huvud. Varför hon ska vara i Åbo. Men då, när han sa att hon ligger just nu i Åbo, då visste jag behöver fara dit. Så jag åkte iväg en liten tid senare. På dagen innan hon skulle göra en försök till operation eller någonting. Så jag åker iväg ett gäng trosfyllda unga personer. Någonstans utanför Björneborg ringer överläkaren och säger det onödigt, ni kommer hit, hon överlever ändå inte dagen. Tuma har trossyskon med sig i bilen som sa, nu får vi en ordare. Och jag som ibland en av världens dåligaste planerare hade planerat att jag skulle predika samma dag i Vasa, så jag kommer fram till Åbo och har ungefär 1,5 timme effektiv tid. Jag menar, tänker man. Och hittar ingen parkering. Så vi kör omkring där x minuter. Sist så bad jag Jesu namn, nu ger oss en parkering. Så får vi ut en bil rakt framför oss. Så fick vi det. Springer in i sjukhusen. Ni minns för ett antal år sedan så hade man här branden i Åbo sjukhus. Det var samtidigt jag var dit. Så fanns det ingen sändning där. Och vi hittade inte personen i fråga. Så när jag väl efter mycket om och men sökte mig fram och fick tag på kvinnan, så hade jag 15 minuter på mig innan jag måste åka hem, för jag skulle av någon anledning tala på studentmissionen samma kväll. Och så frågade jag den här kvinnan, Eva heter hon. Vet du vem Jesus är? Nej, vem är det? Jaha. Det var ännu mer lite utmanande. Man får ett nej då. En person som inte ens visste vem Jesus var. Och jag 15 minuter på mig, om jag ska vara lite vis och mogen, så skulle jag avboka möten. Men jag körde så här, jag sa så exakt den här meningen. Gud skapar världen. Människan syndade. Jesus kom och dog för våra synder. Om det jag sa nu stämmer, vill du ta emot Jesus? Vi satt en korridor utanför hissen. Där i Åbo sjukhus. Hon sa, ja men det vill jag väl, sa hon. Jag är inte fullständigt säker på att hon förstod hela teologin. Det var så mycket läkare att stå höjdes. Få in hennes rum, och jag trodde att hon ska ha ett ensamt rum. Hon delade ju med 6 andra. Och det var besökstid också, så det var full fart där. Och vi stängde in oss där bakom den synken, ni vet den där sjukhussynken, där får vi. Och sen bad vi, och sen någon som ropade, håller ni på med där inne, minns någon sa. Men då tänkte jag, nu ber vi frälsningsbön. För det ville jag, vill att hon ska få ta emot Jesus innan hon går hem. Och så bad vi. Jag tänkte att jag ber extra hårt om någon annan vill vara med på bönen också. Så jag bad på där, en enkel frälsningsbön, hon tog emot Jesus. Och så berättas det åt mig, där hon själv sagt. Natten därpå så vaknar hon att det kommer en man. Som då, inte hon visste. Jag har inte kommit så långt i min teologi att förklara att sådana saker också fanns med i paketet. Men det kom en vit man och satt sina händer på henne. Hvorfor er det der for noe sånn så åländsk klangs svensk dialekt? Men det lustiga var när vi drar en lång story short. De har haft ett möte i Tammerfors där 8 ledande hjärnkirurger samlades och de funderade vad hände med denna kvinna. Den barnsliga tron ibland på Jesus som vi behöver. Det går med honom. Det går inte med oss, men det går med honom. Så ibland kan Gud använda oss när vi tror på att han är med oss. Tänk att det räcker med det, att vi tror på att han är med oss.